In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Hjärtligt välkomna hälsar vi då till ett Silly-podd som återigen så spelas in från sovrum runt om i Storstockholm. Vinterförkylningen har drabbat oss båda på lite olika sätt, men vi kämpar på. Vi får helt enkelt anpassa oss efter förutsättningarna.
Ja, det är ingen vacker bild du målar upp med två vinterförkylda människor i varsitt sovrum, men om man får bortse från den och tänka att vi... Ja, tänk vackra tankar istället.
Jag tycker folk kan föreställa sig att de bäddar ner sig här hos oss. Liksom, på med ett par varma strumpor.
Beppes godnattstund.
Ja, men lite grann sådär. En kopp varm choklad i knät och ha snorpappret till hands. Ja. Ber om ursäkt på förhand då för att snörblande i podden idag. Det får ni helt enkelt stå ut med. Det här januarifönstret levererar ju, kan man säga.
För, ja, herregud, det händer grejer nu.
Det händer väldigt mycket grejer. Vi får väl ändå börja med det som håller på att hända idag. Det är att Ross Barkley är och gör sin läkarundersökning hos Chelsea. Jag vet inte vad man har för kriterier för den här läkarundersökningen, för han har ju varit borta sedan i somras med en hamstring. Det måste vara den längsta sjukfrånvaron på en hamstring som jag har hört talas om i alla fall.
Han är inget lejon i alla fall.
Nej, det kan man inte säga. Så att vi får se vad de kommer fram till på den där medicinska utvärderingen. Men allting tyder på att han för ungefär 15 miljoner pund kommer vara Chelsea-spelare förra helgen.
Ja, det kanske också är en av anledningarna till att han har varit så skadad inom citationstecken då ett halvår. Att båda insåg att det fanns ingen framtid här tillsammans. Men det är billig värvning får man ju säga, vilket jag har sina anledningar såklart. Men också en intressant värvning, för man undrar ju vad Antonio Contes väg framåt är. För samtidigt som det här kommer så kommer det dels rykten om att Chelsea-ledningen tittar på Diego Simeone som en eventuell ersättare till Conte. Och så älskar jag ju Daily Mail-ryktet och The Sun som har slagit sina kloka huvuden ihop och kommit fram till att Andy Carroll är nästa man som ska in till Chelsea-truppen också. Det är förmodligen inte sant, men det gör en ju ändå själaglad.
Ja, men det är ju det som är så märkligt, för att i Chelsea har man ju den forwarden som kanske är den enda i hela ligan som är ännu starkare på huvudet i straffområdet. Alltså på att göra nickmål än vad Andy Carroll är. I alla fall som är liksom, skulle motsvara. Vi kan väl slänga in Peter Crouch där också.
Jag menar, man har
Morata som ju kan mycket mer än vad Andy Carroll kan också förstås.
Jo, det kan man säga. Men man undrar ju liksom är det Contes värvningar där? Han var ju ute och fäktade nu i dagarna själv och sa att det gäller väl inte bara Chelsea, som han menar även under sin tidigare karriär, att han ofta ber om spelare, men han är inte orealistisk i sina önskemål, och sen får han ändå inte de spelarna han vill ha ofta. Och man undrar ju om det var någonting att om det verkligen är Contes egna värvningar här. Om vi då pratar om Ross Barkley framförallt, Andy Carroll kan vi vänta med och tro på att det ska hända. Men Ross Barkley då, även Danny Drinkwater i somras kändes ju liksom, man förstår att det var Conte som hittade Zappa Costa, om man säger så. Jag är inte lika säker på att det är Conte som hittat Danny Drinkwater och Ross Barkley.
Nej, det här har väl med homegrown-regeln också kanske att göra. Det var ju verkligen...
Ja, så var det ju, men ändå frågan, eftersom han ändå säger det här samtidigt också, Conte, att han ofta inte får de spelare han framförallt pekar på, att han inte har några orealistiska krav, så om de då tar in Ross Barkley, är det en värvning till Antonio Conte eller är det en värvning till Chelsea för en framtid eventuellt utan Antonio Conte? Det har ju gnisslat där, om man säger så, även fast det ser helt okej ut i ligaspelet.
Ja, men vad... Alltså, anledningen till, nu pratades det om att Chelsea ville lägga 35 miljoner pund på Ross Barkley somras. Sen gick han sönder, men han var ju också så att han själv backade den gången. Nu får man 15 istället efter att han har varit borta sen försäsongen. Han har ju inte spelat en enda minut den här säsongen. Vad förväntar sig Chelsea få, tror du? Får de någonting den här säsongen överhuvudtaget från Barkley? Varför köper de honom nu liksom, för lägger de här 15 överhuvudtaget?
Jag tycker alltid är ganska konstigt. Det är så svårt med den här skadan. Man vet ju inte om det är liksom, om man verkligen inte har varit spelduglig eller om det har skurit sig. Eftersom man nu går så billigt, så har man ju många anledningar att tro att det liksom har hänt något bakom kulisserna där också. Mm. Men han känns ju inte riktigt som en Chelsea-värvning på det sättet. Alltså, det här Tottenham-ryktet kring Barkley kändes ju ganska lågt på något sätt.
En ung spelare. Det kändes ju rimligt på något sätt.
Ja, men precis. Han är fortfarande bara 24 år. En ung spelare i Tottenham kan få fart på i en klubb som liksom inte har möjlighet att ta de här allra största. Och som då, liksom, precis som i Christian Eriksen, när de liksom hittade de lyckades sno en supertalang framför ögonen på andra och gjorde honom bättre än vad han var. Mm. Det känns som Ross Barkley var någon som kunde få liksom en ny start där. Att Chelsea, som man... Alltså, hur har de tänkt sig komma ikapp ett Manchester City som sprungit iväg? Hur har de tänkt sig komma ikapp ett Manchester United som kommer försöka köpa sig ikapp Manchester City? Har de växlat ner nu? Är Abramovic liksom, är han klar med sin jättesatsning? Ska det här rulla på nu och gå runt ekonomiskt och tjäna lite pengar till honom? Är han liksom färdig med sina gigantiska ambitioner? Och om det bara ska rulla på, tror de verkligen att de kommer komma ikapp Abu Dhabi under stöd av Manchester City? Det är ju en budgetvärvning, det går inte att komma ifrån det här. Och det är ju som du säger, man vet ju verkligen inte vad de kommer få. Det här är ju inte en värvning för att spetsa truppen och liksom sätta ton för en ny satsning, utan det här känns ju som en billig chansning.
Ja, verkligen. Och jag menar, att potentialen finns där, det tror jag vi är överens om båda två. Men vi vet ju också att det har sett betydligt sämre ut i perioder för Barkley också.
Ja, det är en no-brainer om man får honom för 15 miljoner pund. Det förstår jag att man gör, för att det är ju en sensationellt billig chansning. Mm. Men det är ju, man undrar ju när Chelsea ska sätta den i foten och göra den där. För det finns ju fortfarande problem forwardsmässigt. Det finns många frågetecken där, och Barkley är inte svaret på dem i alla fall.
Nej, verkligen inte. Det pratades ju också om Thomas Lemar liksom, till Chelsea, och det hade ju varit ett annat state of intent. I sådana fall.
Ja, verkligen. Och det är den värvningen man väntar på. Liksom. Mm. Den här att de visar igen att nu tar vi ny stats, nu tar vi nytt språng. Vi för att inte bli ifrånsprungna nu. De är inte på något sätt ifrånsprungna än av Manchester United, om man säger så. De är en poäng bakom i ligan. Men United kommer ju gå in jättetungt i sommar. Det finns ju ingen som förväntar sig något annat. Och ska Chelsea hänga på där, då bör de väl också göra det. Mm. Så mycket utvecklingspotential har de ju inte med nuvarande trupp att man tänker att det ligger ett storlag i vilande där.
Nej, så känns det ju faktiskt. Men i Everton händer det ganska mycket grejer. För samtidigt som Ross Barkley är på väg ut, så är Cenk Tosun på väg in från Besiktas. Och Allardyce var ju till och med så att han på presskonferensen igår sa att får vi bara papperna i ordning i tid så kan han spela i derbyt ikväll.
Ja,
så det tar de ju rätt sensationellt.
Ja, det vore ju. Samtidigt har de ju försökt få de där papperna ordning i tid ett tag. Men jag älskar den här lilla vändningen där att Besiktas presidenten, de skulle ju varit överens om ett pris, och så träffar delegationen honom där, och då har han helt plötsligt höjt sitt pris med 5 miljoner pund eller vad det var. Så man älskar ju den typen av så här, bara retfull förhandlingstaktik. Mm. Och han är ju i England, Tosun. Han har ju lagt upp bilder på Instagram när han befinner sig i England, och vi har ju fått se videos på Besiktas supportrar som gråter av förskräckelse över att förlora honom. Så att det ska bli av har väl varit en tidsfråga några veckor nu.
Ja. Och det är ju precis en spelartyp som Everton behöver just nu, känns det som. De behöver ju någon som kan göra mål, och det kan ju han göra. Samtidigt är han kanske inte den...
Jag älskar att du...
Va?
Jag gillar att du gjorde om spelartyp till kan göra mål. Det tycker jag. Vilken spelartyp är han? Nej, han är en sån som kan göra mål. Det tycker jag var roligt.
Jag tycker det beskriver honom ganska bra. Nej, men han är väldigt teknisk, väldigt duktig forward tycker jag. Tyskfödd, fostrad i Tyskland, men spelar för turkiska landslaget nu då. Han har väl U21-landskamper också för Tyskland. Men det han inte är ju inte den här djupledslöparen. Direkt.
Nej, och de har väl inte varit ute. Om man tänker på att Giroud var drömvärmningen i somras när de bytt tränare och sådär, så det kanske finns andra strategier där också.
Det är lite
också,
det som man funderar på, för jag menar, Allardyce vill ju han vill ju gärna ligga rätt lågt, han vill ju sätta en defensiv och kunna kontra. Jag skulle inte säga att Cheng Tosun är liksom en kontringsspelare i första hand. Han är ju verkligen en center. Han är ju väldigt teknisk, så att det är en spelare som skulle kunna fungera väldigt bra liksom i target och någon som kan låsa fast bollen och så vidare, att flytta upp spelet mer, men också jätteduktig i straffområdet. Jag har gjort mycket mål för Besiktas och för turkiska landslaget. Men undrar om inte Everton kommer investera än mer. Kanske inte nu i januari, men det känns som att de behöver förstärka den där offensiven ytterligare med någon spelare.
Ja, det lär de göra. De visade ju ändå intentioner i somras. Du fick de ju det finansierat av en Lukaku-försäljning till stora delar. Men de tog ju sats då. Det får man ju ändå ge dem. Sen hade de varit väldigt kortsiktiga i sitt tänk. Och när de misslyckades med den där anfallsvärvningen så föll väl stora delar av hela filosofin också. De stod där utan någon reservplan. Så det var väldigt illa skött. Men ambitionen går inte att klaga på. Den lär väl inte ha förändrats.
30 miljoner sägs det väl landa på, va? Pund.
Ja, vi får väl se när Besiktas presidenten och bestämmer.
Men då får man ju tänka, ja, men då är det Ross Barkley ut och Cheng Tosun in då på en mellanskillnad på 15 miljoner pund. Det är överkomligt så som, med tanke på att Ross Barkley är på ett utgående kontrakt och förmodligen inte kommer spela mer. Hade inte spelat så mycket mer för Everton ändå.
Nej, så är det ju. Sen samtidigt, om man backar bandet 2 år och säger att Ross Barkley skulle försvinna för 15 miljoner pund, så hade man inte varit jättenöjd som Everton-supporter, tror jag.
Jag tror inte de är jättenöjda ändå. De känner ju liksom att det, jag menar, han är ju fostrad i Everton. Han är en local lad, ja. Och var ju deras framtid. Han var ju deras Steven Gerrard. Det var ju liksom det som så det pratades om. Han var ju liksom den egna grabben som skulle ta dem hela vägen. Och nu lämnar han för, ja, på det här sättet liksom, efter en sommar där han gjort sig inte speciellt bra kompis med fansen. Det känns ju så där faktiskt.
Ja, man får, det är balansgång det där. Man måste sälja i tid. Det är ju det är spelarnas marknad mer och mer, så att det ser man ju på Arsenal om ett annat.
Ja, ska vi gå till Arsenal då och en Theo Walcott som
Det är inte Theo Walcotts marknad, det är det inte.
Nej, det vore synd att säga. Theo Walcott som siktar på Milan, vad det verkar.
Ja, det känns, jag älskar de här när det kommer den här typen av rykten. Och så, ah, Theo Walcott på väg till Milan, och så läser man så här, men, vad är egentligen liksom grundformuleringen? Då är det ju, ja, men Theo Walcott har erbjudit sig till Milan. Och det säger väl en hel del om Theo Walcott och hans status just nu. Han är desperat jakt efter speltid inför VM i sommar, och ja, han vet väl som många andra att Milan sitter inte så bra till och har en tradition av att kunna låna och även ge sina lån ganska stora möjligheter att spela sig in i laget, så att det, ja, men det osäger desperation på alla sätt och vis.
Frågan är ju vad Theo Walcott kan tillföra för Milan just nu. Det är ju inte, alltså om vi tänker att Ross Barkley var liksom en framtid som inte riktigt blev som man hade tänkt sig, så får vi väl, då är ju liksom Theo Walcott gånger 5 på den, eller något.
Ja, men han är väl Alexander Pato, är han inte det?
Ja, det är kanske en bra liknelse.
Ja, han är snabb, men ingen vet om han någonsin kommer att kunna spela igen.
Nej, lite så. Ja, han hoppar ju in då den här säsongen i Arsenal, har ju fått spela lite grann, men det har ju inte sett sådär jätteövertygande ut. Känns jävligt märkligt. Jag undrar lite vad Milan ska med honom till.
Ja, jag tror inte att det kommer bli Milan. Det skulle förvåna mig väldigt mycket. Det känns som att han, framförallt om han ska, alltså, om han ska rädda en VM-dröm på lån, det kan man ju förstå på något sätt. Men han är 28 år. Det är dags att lämna Arsenal. Det är dags att inse att det kommer inte hända i Arsenal. Det är dags att göra en Wilfred Zaha, skulle jag nästan göra om jag var honom, och gå hem till Southampton och hoppas liksom börja om och hitta tillbaka. Det känns som alla kan inte hitta Jack Wilshere-kuren och börja äta glutenfritt och tro att man fått lösning på alla sina skadeproblem på en vecka. Det är ofta lite större problem än så där, och jag tror att Theo Walcott hade mått bra av att byta miljö.
Ja, det har känt så i flera säsonger faktiskt. Men du, när vi ändå är inne på Milan, så har det kommit ett intressant rykte idag för oss svenskar. Ludvig Augustinsson.
Ja.
Vad säger du om den?
Jättekonstigt på sätt och vis, tycker jag. Jag tror inte Ludde kommer ta ett Milan-anbud heller om det skulle dyka upp. Jag hoppas inte det. De har ju sin Rodriguez där i Milan som har spelat alla matcher, så de letar efter någon som ska konkurrera med honom. Och Augustinsson har ju varit väldigt strategisk i sina klubblag hittills. Mm. Klubbval, han lämnade BP, gick till Göteborg hittills, alltså för att han såg en plats där. Fortsatt sin utveckling, var garanterad en plats i FCK i tid. Fortsatt sin utveckling, kom tidigt överens med Werder Bremen om att han skulle fortsätta karriären där. Gick dit och spelade sig in där. Hafsa iväg till Milan i januari efter ett halvår i Tyskland känns väldigt olikt Ludvig Augustinsson, måste jag säga.
Ja, och jag menar, Ricardo Rodriguez kom ju i somras för var det knappt 20 miljoner euro någonting. Så att det är en ganska hyfsad investering som Milan har gjort där.
Ja, det är inte så att de ska ersätta honom. Det är ju inte det det handlar om. I så fall letar de efter ett komplement till honom. Och jag tror inte Ludde kommer vilja vara komplement heller. Han är alldeles för ung för att vara komplement. Han ska inte vara komplement, han ska spela fotboll. Så det är väldigt svårt att se den. Däremot så kan man ju tycka att det är härligt att det snackas kring honom. För att det finns väl ingen svensk som har missat liksom utvecklingspotentialen. Och vi sa väl redan under U21-EM, vad vi är ganska mycket inne på, vi som var där, att liksom, är det någon som man ser kan komma till en riktigt, riktigt stor klubb, då är det Ludvig Augustinsson. Dels för att han hade liksom inställningen, kvaliteterna, och sen också för att han var ytterback. Att det är lättare att komma till storklubb som ytterback än som innermittfältare trots allt, eller som anfallare. Det är en annan konkurrens där. Sen exploderade den vikarierande högerbacken i den turneringen ganska, ganska massivt efteråt och sprang ifrån Augustinsson-utvecklingen.
Ja,
men man ser ju fortfarande att Ludde är ju liksom, det har känts länge som det finns en väldigt stor fotbollsspelare där.
Mm. Och när vi ändå pratar vänsterbackar då, så har vi i Fulham kanske den mest, vad ska man säga, mest lovande, mest eftertraktade ytterbacken i hela Europa just nu, Ryan Sessegnon. Är väl fortfarande bara 17 år gammal, tror jag.
Ja, det är helt sinnessjukt det.
Ja, och är ju Fulhams bästa spelare liksom. Och nu har PSG gett sig in i jakten på den här spelaren som jättemånga drog i redan i somras. I stort sett alla storklubbar var ju där och kände sig för, men han kände själv att han ville stanna i Fulham och utvecklas, och det har han ju gjort helt rätt i, och nu verkar ännu fler klubbar vara ute efter den här signaturen. Det ska handla om en 30 miljoner pund där också.
Ja, det måste du göra för en 17-åring som ska springa in i Englands A-landslag snart, tänker man väl.
Ja, det känns som att han har potential att faktiskt få hänga med redan nu till VM. Kanske inte spela något, men i alla fall vara med och få känna på det.
En Theo Walcott-plats.
Ja, väl lite grann så, va? Som Svennis gjorde.
Exakt. Ja, men PSG, man vill ju instinktivt säga gå inte till PSG, men ska man rita upp en karriärsbana så kanske det är jättesmart att gå till PSG där du liksom... Du kommer imponera enormt som vänsterback i PSG. Det är liksom ofrånkomligt, för du kommer inte ha säkert stora defensiva ansvar, utan du kommer liksom ha möjligheter att verkligen göra avtryck offensivt och kommer till en välfungerande klubb på väg in i liksom vad man tror är en storhetstid. Så att, på många sätt hade man ju hellre gått till PSG nu än till, liksom, till ett Arsenal eller till ett Chelsea eller till ett Manchester United för den delen också.
Manchester United har ju också varit där och hooked. De är ju på jakt efter en vänsterback de också.
Ja, det är ganska enkelt att placera in honom där. Man förstår det intresset, om man säger så.
Ja, verkligen.
Men där undrar man vad som hade hänt med, alltså, vi har ju sett så många unga britter, engelsmän som kommer till de här allra största klubbarna, även andra fransmän också för den delen, så liksom, där huvudet försvinner i samma ögonblick som de kommer dit på något sätt. Jag tror Luke Shaw känns ju verkligen som ett sånt exempel. Det måste ha hänt någonting där bakom kulisserna. Eftersom, som vi varit inne på, tränare efter tränare på Luke Shaw. Han var inte 17 år då, men han var ändå Sessegnon omtalad när han gjorde sitt klubbyte. Så att det kanske hade varit bra för en engelsman att inte liksom hamna i den totala hypen på hemmaplan, utan kanske vara lite fredad i ett PSG som den engelska fotbollspubliken inte hade brytt sig särskilt mycket om.
Nej, precis. Hör du, ingen Silly-podd den här vintern känns det som utan att vi nämner Coutinho. För nu, sen vi
spelade... Är du lika övertygad nu?
Nej, nu börjar det ju kännas mer och mer som att han faktiskt kommer lämna i januari. Jag begriper fortfarande inte vem... Alltså det måste ju vara hans, alltså, spelarens egen vilja då liksom. För att Barcelona behöver honom ju inte riktigt den här våren. Det har ju dessutom kommit liksom lite uppgifter om att det knorras lite bland andra spelare, liksom att han kommer in och får liksom näst högsta lönen i laget, och att han ska komma in nu när, alltså på något sätt, laget ändå fungerar trots motgångarna de hade med rekryteringen i somras. Ligan har de ju i stort sett vunnit redan. Det är ju inte, det är ju förstås inte klart, men jag menar
kan det måste räcka lite väl långt, men ja. Så jag tror inte spelarna, jag tror Barcelona spelare var mer besvikna i somras när de förlorade en jättebra spelare och liksom inte ersatte honom. Alltså Dembélé ersatte absolut, men det var en helt annan typ av spelare, det var ingen världsstjärna som kom in, det var en supertalang som kom in. Så jag tror inte de klagar om deras lag förstärkt, som vi säger, så förutom den spelaren som kommer petas där.
Nej, men det känns ju som att det är i Champions League som de skulle behöva en riktig förstärkning, för det känns som att de i ligan går de bra. Och där får han inte spela.
Nej, så är det samtidigt. Om man ska liksom tänka lite långsiktigt, det finns väl ingenting negativt för Barcelona med att få in honom nu. För jag tror inte att han blir billigare i sommar heller. Jag tror att det känns som att de satte ett pris redan i somras. Sen var det diverse klausuler, och så kändes det lite lacka ur på dem. Om man ska vara riktigt lösa teorier, nu känns det som att mer realistiska klausuler är liksom lösningen på den här dealen. Att det känns som priset, jag tror Barcelona skulle ju göra det bra att ta honom nu också. Alltså, ett VM kan bara göra Coutinho dyrare. Jag har svårt att säga att han skulle bli billigare fram till sommaren. Jag vet inte hur det skulle gå till. Det är en allvarlig skada, då är man inte så intresserad. För Barcelona är det väl på alla sätt bra att få in honom nu. Däremot för Liverpool undrar man ju... Samtidigt så landar jag ändå i att det kan vara rätt svårt att sälja honom nu på ett sätt. För att går in i sommaren och inleder ett sommarfönster med att sälja din kanske mest hyllade spelare då i konkurrens med Salah, då sätter du tonen på ett sätt. Det är mycket psykologi i fotbollen, för att det är liksom unga fotbollsspelare du ska övertyga som ska komma till din klubb. Det blir mycket psykologiskt. Det handlar mycket om att skicka rätt psykologiska signaler. Det handlar om att vara en klubb som uppfattas som den är på gång, som det är en väldigt attraktiv klubb. Och börjar då sommaren med att släppa Coutinho, det är kanske smartare att släppa Coutinho i januari då, om man bortser från den sportsliga förlusten och inte får ha honom sista halvåret, och så går in i ett sommarfönster där du vet att du har 1,5 miljarder att spendera, förhoppningsvis en vinstrik vår i ryggen som är då folk förknippar din klubb med, snarare än att du precis har sålt din kanske bästa spelare. Det kan finnas en psykologisk fördel där, även om jag också tror att Liverpool såklart helst av allt heller vill ta kvar honom.
Sen är ju frågan fall Klopp vill ha kvar honom. Jag tror att Klopp ville sälja honom redan i somras. Han vill inte ha spelare som har sitt huvud någon annanstans. Sen att Coutinho har varit väldigt bra den här säsongen och det har inte märkts på hans prestationer att han har varit missnöjd på något sätt. Men för Klopps del så kändes det redan som i somras att han, och han har ju varit sån, han var ju sån i Dortmund också. Vill en spelare lämna så är det tack för den här tiden. Liksom. Han har ju liksom inte tvingat kvar någon i Dortmund, utan där lämnade ju stjärnorna på löpande band istället.
Ja, sen kom de tillbaka de som misslyckats.
Ja, exakt.
Ja, nej, men och det är en filosofi. Jag tror inte, alltså, finns det något lyckat exempel på någon spelare som hållit kvar mot sin vilja? David de Gea kanske, som man kommer på direkt, men annars känns det som liksom Suarez-lösningen är det normala, att det går ett år som ibland är väldigt lyckat och ibland är väldigt misslyckat, och sen så blir det ofrånkomligen så att spelare lämnar ändå utan att det hänt varken särskilt mycket med priset eller någonting, utan det är liksom kanske bättre att klippa de banden och ladda för framtiden. Men man undrar om de tänker sig att ersätta Coutinho redan i vinter. Alltså, för Vital verkar ju bli kvar i Leipzig, vad det verkar. Och Lemar, där är ju senaste uppgiften att han också kommer stanna till sommaren. Var ganska tydliga med att ingen kommer lämna under januari och alla spelare är införstådda med det. Alltså, då står de där med en lite sportslig ändå försvagning som ju kanske kan bli kännbar.
Ja, så är det ju verkligen. Och jag tror att även om man får in en ersättare så kommer inte den spelaren komma rakt in och starta matcher. Alltså...
Nej, det kommer inte nå samma nivå på en gång, absolut inte. Men det hade ju ändå varit någon slags ambition att försöka ersätta honom redan nu. Jag vet inte om den ambitionen.
Ja, nej, vi får väl se. Nu, jag tror att Liverpool själva känner att de har gjort det de ville göra den här vintern, var att plocka in Van Dijk och adressera de problemen. Sen tror jag man löser resten.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at OseaMalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.
Och Klopp har ju högt förtroende för sina spelare
som är. Ja, men det är ändå, men det är så han jobbar. Det är ändå liksom, det är ju den där Champions League-platsen som ska säkras, och det är ju tajt där liksom. Alltså, hur många poäng förlorar man genom att sälja Coutinho? Är det värt det, och hur sur var han? Alltså, känslan man får är att det var ganska sop att de hade tagit i hand på i somras, så att han får gå redan i januari, för att direkt när januarifönstret öppnas så kom ju rykten att Coutinho sa att han hade liksom gjort sin sista match. Ja. Han var rätt övertygad om det själv. Men ja, det var intressant så där, vad som hände då i slutet av sommaren. Varför fick han inte gå då? Varför var det så viktigt att ha kvar med ett halvår? Ja, många obesvarade frågor. Det är väldigt intressant det.
Ja, den som lever får se. Vi har fått en fråga från Thomas Nyger, för du nämnde Lemar och att Monaco förmodligen...
Du nämnde Lemar.
Vad sa du?
Du nämnde Lemar.
Ja, du nämnde honom också.
Ja, det har jag också gjort.
För det har ju pratats mycket om i samband med att han skulle vara ersättare, men även Chelsea och Arsenal har ju nämnts som intressenter utav den här spelaren. Men Monacos ordförande har gått ut och sagt att man inte är beredd att släppa honom nu i januari. Thomas Nygren har skrivit en fråga till oss. Det ryktas läggas enorma pengar på Lemar. Kan inte gå igenom hur det gått för dem som lämnade Monaco i somras? Lever de upp till förväntningarna, eller var fjolårets resultat ett resultat av överprestationer? Och det finns väl lite blandat förstås. Jag menar, den som sticker ut mest är ju Mbappé. Som ju har levererat och med därtill i PSG.
Det kan man ju lugnt säga. Han har ju varit ännu bättre än han var i Monaco till och med, tycker jag. Alltså han har ju gått in och varit liksom... Man tänkte att han skulle stå på tillväxt där lite, men han är en av de absolut mest bärande spelarna där. Så att, ja, det är ju en succé får man ju säga.
Ja, och Bernardo Silva och Mendy i Manchester City... alltså Bernardo Silva har ju gjort det bra. Han har ju fått gå rakt in. Inte spelat så där jättemycket, men... När han får spela så får han ju spela i ett lag som fungerar väldigt bra. Så där är det lätt att lyckas.
Ja, han har gjort det bra, men han har inte liksom, det känns inte som det är han som förändrat Manchester City. Det känns inte som det var den värvningen som lyfte dem.
Nej.
Han har ju gått in och hållit nivå har han gjort, absolut. Men ja, lyckat, men inte så att han har exploderat och liksom förvandlats till en superstjärna på den allra största scenen. Det tycker jag inte riktigt har gjort ännu.
Nej, och han har ju inte fått chansen heller. Han har ju inte varit startspelare, han har ju varit inhoppare.
Så ska man ju skaffa sig själv chansen, eller hur?
Det kan man ju göra, men jag tror att han står på tillväxt för att ersätta en annan Silva som börjar bli kanske lite till åren, man ser väl den. Han har förstås fortfarande väldigt bra, men det är klart att den bredden kommer behövas med tiden. Så har vi Benjamin Mendy. Som ju gick sönder, så det är svårt att utvärdera honom. Han började ju väldigt bra i City, men han har gjort skadad länge.
Gjort succé i sociala medier, va? Det är väl liksom det starka.
Ja, det har han gjort, verkligen.
Ja, herregud. Så profil har han blivit. Han är ju nästan en av deras största profiler nu.
Ja, det får man ju säga. Alltså, han är ju en fröjd i sociala medier.
Ja, verkligen på alla sätt och vis.
Så det tycker
otroligt
man ju...
starkt.
Tycker man ju verkligen om. Och sen så är det Bakayoko i Chelsea. Och där kan man väl kanske sätta ett frågetecken. Det känns som att han inte har kommit upp i den nivån som Chelsea har hoppats.
Nej, verkligen inte. Men där blir det så svårt. Man tycker Bernardo Silva har varit bra. Men också hur stor anledning är det att Manchester City är så bra? Är det därför Bernardo Silva är så bra? Bakayoko kommer till ett Chelsea som resultatmässigt går bra, men spelmässigt kanske det känns fortfarande som det finns en hel del frågetecken där, och han är ju ett av frågetecknen, men hade han varit ett lika stort frågetecken i ett så välsmörkt Manchester City, hade liksom hans tröghet som man upplever det varit lika uppenbar där, det är så svårt att värdera, men han har ju absolut inte gjort den succé Chelsea hoppades i alla fall.
Precis. Och Manchester City nämnde vi precis. Mendy skadad. Vi har pratat mycket om att Pep Guardiola är ute efter en ny mittback. Johnny Evans har vi pratat om, men Inigo Martinez från Real Sociedad är väl den som ändå kanske känns hetast just nu. Det snackas ju också om ett bud på Umtiti. Men han har väl en rätt hög utköpsklausul. Det skulle väl vara billigare att plocka in Inigo Martinez.
Ja, Inigo Martinez är väl lite billigare. Pratas om att det finns rätt låg klausul där också. Sen Umtiti har ju en ganska låg klausul. Alltså, allt under en halv miljard nu är ju reapris. Och ligger väl där någonstans. Så att om man ser till vad han har gjort för Barcelona och när det är 23 år fortfarande, så är det liksom en 24. En hade ju varit en superförstärkning. Så jag tror att om de hade haft möjlighet att ta Umtiti, tror jag de hade tagit Umtiti. Men jag tror att han snackit kring honom känns snarare som att han vet att han har gjort en fantastisk första tid i Barcelona, att det finns alla möjligheter att förhandla ett nytt kontrakt, för att klubben kan nog se anledningar att höja den här klausulen och andra möjligheter att höja sin lön. Det känns som det finns sluga agenter där, just eftersom det ryktet dök upp i fransk press också, inte i spansk press eller i brittisk press. I brittisk press borde det dykt upp om Manchester City verkligen var sugna på Umtiti. I spansk press borde det kunna dyka upp om det fanns ett bud eller en risk där, och i fransk press bör det dyka upp om spelaren själv har någon slags intresse av att det ska spridas de här ryktena, och då känns det snarare som att han är på hjärtat för ett nytt kontrakt och en lite höjd lön där. Så, jag tror också på Inigo Martinez som liksom förstahandsvalet just nu.
Precis. Vi får väl också nämna, när vi ändå är inne på försvarare, att Arsenal faktiskt har värvat en försvarare.
Ja.
Nu är det grekiska namn här, vet du.
Sätt den här.
Konstantinos Mavropanos.
Ja, det tycker jag satt. Du fick skit för ditt uttalande av Nischmigan, så jag tycker att det här lyckades bli bättre.
Ja, jag tror det i alla fall. En grekisk U21 landslagsman, va? Som vi inte vet så jättemycket om.
Nej, och vi är väl en riktig sån, vad kostar 1,8 miljoner pund. Alltså det var ju en rea-spelare bara. Det pratade om att man ska lånas ut direkt eventuellt till Bundesliga. Werder Bremen var väl det. Det sades nu i första hand. Det här är ju inte en A-lagsspelare de har köpt, utan det är ju någon som eventuellt ska kunna bli en A-lagsspelare om några år. Så att det känns inte som... Man behöver liksom inte lägga honom i Coutinho-vågskålen och prata om vilken effekt han ska få på Arsenal efter januarifönstret, utan det här var ju en möjlighet de hade som de tog nu.
Ja, vi har ju fått in en massa frågor som vanligt. Vi kan väl ta en från... Ja, vi kan ta en från Simon Valfredsson här. Fråga. Med mittfältare som Pjanic, Khedira, Matuidi, Marquisio och Betancourt i laget, tror du att Can tar en startplats? Det kommer nya uppgifter om att Can då kommer bli klar för Juventus till sommaren. Han blir kvar nu resten av den här säsongen av allt att döma. Men att han skriver på ett förhands med Juventus, som han gör rätt att göra med ett halvår kvar på kontraktet. Men tar han plats i det här laget, Patrik?
Jag tror att han ska in och rotera. Det känns som en Sami Khedira-värvning liksom, att du har en möjlighet att få en spelare som till en billig peng, som du kanske inte riktigt vet vart han står, men där det finns potential och möjlighet. Och gör han det bra kommer han spelas in i laget, gör han det dåligt kommer han få roteras. Jag tror inte att de har liksom vikt en startplats att framtiden ska byggas kring en chans, så tror jag inte riktigt att det är.
Vi får ju ta upp ett förslag här från William Fröding också. Om det nu är så att Augustinsson blir klar för Milan, då är det ju vår, då som han skriver, hade varit kul. Nu är det vår uppgift att de italienska medierna ska kalla honom distributore di benzina.
Exakt. Helt rätt.
Japp.
Ska vi ha bakgrunden här kanske för oinvigda lyssnare, så får man väl säga under U21 så blev ju Ludde kallad bensinmacken av sina lagkamrater efter att ha varit ute och lite omedvetet hetsat lite mot det engelska laget. Han blev ju första sidan stoff i brittisk press där helt plötsligt inför mötet med England. Sa väl att engelsmännen var lite överskattade, om jag inte minns fel.
Nej, precis. Laddan H skriver, ligger det något i alla rykten om att Vidal ska till Chelsea? Kan det vara ett sätt att ta pressen från Bakayoko och låta honom utvecklas i lugn och ro?
Ja, alltså det är klart, om de får Vidal ska de väl ta Vidal. Vi sa väl det, att Conte har väl sagt just det också. Jag vet inte om jag skulle tro så mycket på det där än. Det känns lite tunt än så länge.
Ja, och alltså, jag tycker det är svårt med allting som rör Chelsea eftersom det finns så mycket frågetecken kring Conte. Menar, ja. Han är ju så viktig att alltså, skulle Simeone komma in, då kommer de ju få värva värva upp ett Simeone-lag liksom. Och det skiljer sig rätt mycket kring ett Conte-lag.
Ja, och det känns så. Ja, det känns så oklart om de verkligen värvar ett Conte-lag nu med som vi sa Barkley. Och, ja, allt känns väldigt oklart. Vad är framtiden? Vart är de på väg? Är Conte kvar efter sommaren? Vilken typ av fotboll ska de spela? Vilken typ av spelare ska få plats i den fotbollen? Vad händer med Hazard? Courtois sa att han ska stanna nu, men vad händer om Real går in på allvar där? Det känns så liksom... Det känns också, hela Abramovic-projektet känns ju som det omgivs av frågetecken nu. Hur mycket pengar finns det? Hur stort intresse har han? Vilken typ av klubb ska de vara? Ska de vara en klubb som kostar pengar varje år och vinner titlar? Eller ska de vara en klubb som inte kostar pengar varje år och försöker ta sig till Champions League? Allt känns väldigt oklart.
Vi har fått en fråga från John Andersson. En fråga till Bränning. Vilken MLS-klubb hade passat Ludvig Augustinsson?
Fan. Ingen.
Hade han blivit designated player, tror du?
Ja, det hade han ju blivit. Alltså, fan, Magnus Eriksson var ju designated player, så jag får ju liksom krypa till korset där. Det ska bli väldigt kul att se hans lön dock. Det gör mig väldigt, väldigt intresserad. Och sen ska jag också faktiskt krypa lite till korset på Tinnerholm, för att han går ändå till New York City. Och det gör ju liksom att vägen till Manchester City startelva ligger ju öppen genom de här samarbetena. Det är det han ser. Det måste vara det han ser. Eller Melbourne City. Ja, vi får se.
Skulle ju vara speciellt att dra till Australien och spela lite fotboll. Har vi haft någon svensk i Australien? Jag kan inte tänka mig det, va?
Nej, det är i så fall någon sån här gammal avdankad superettanspelare som gjort en bra säsong i solen. Jag vet faktiskt inte.
Tittar här i vår egen Silly-blogg och precis just nu så kom det en ny uppgift att Liverpool ska vara intresserade av Alexis Sanchez som ersättare för Coutinho. Det ger jag inte speciellt mycket för.
Jag tror Dom Ballon som börjar med det där. Så det räcker väl att säga att det är Dom Ballon som börjar med det där. Men det är klart Liverpool hade varit intresserad av Alexis Sanchez. Det är klart man hade varit det. Men jag tror inte Alexis Sanchez är säkert intresserad av Liverpool. Jag tror fortfarande att han är överens med Manchester City sedan lång tid tillbaka. Så jag tror att han också är City-spelare.
Ja, dessutom. Alltså, långt från en Liverpool-värvning nästan man kan komma. Han är för gammal och för dyr. För... att de skulle göra den typen av investering just nu. Det är liksom inte så Liverpools ägare fungerar.
Nej, men det är så Manchester Citys ägare fungerar ju. De har väl jättemöjlighet där. Där förstår man.
De bryr sig ju inte om pengar på det sättet.
Nej.
Det är principen herr Månsson som han sa i filmen.
Du jobbar vidare med den referensen alltså.
Ja, jag tror inte den överlevde klippningen
i
förra avsnittet. Men ja, det blev en misslyckad parallell till den klassiska, den enfaldige mördaren. Där Hans Alfredsson så ondskefullt bränner pengar och säger, det är principen herr Månsson.
Det finns ju... Ingen förstår vad du pratar om just nu. Så att...
Ja, det tror jag.
Ja, okej.
Det tror jag. Yes, vi ska återgå till smärtstillande och stärkande sånt där honungste eller vad man nu gör för att kurera förkylningar i januari. Men vi avrundar väl med en avslutad karriär, Patrik?
Ja, Johan Elmander har precis meddelat nu när vi sitter i detta nu med våra snusstukar och våra stärkande teer att han avslutar sin fotbollskarriär, vilket ju är mer en kittlande uppgift än en sorglig sådan, eftersom det pratas ju om en eventuell ledarroll i Galatasaray där, att det ska finnas någonting på gång. Och är det så är det ju intressant, för att vi sitter ju och väntar på att någon av våra gamla storspelare faktiskt ska lyckas med sin tränarkarriär. Man trodde ju Henke Larsson var på gång lite, men det har inte riktigt lyft, om man säger så. Nu åker han runt och är spelbolagsambassadör och vägrar intervjuer med media, men tvingas intervjuer med media för att hans spelbolag ska få reklam. Vilket är en härlig symbios när det sker.
Ja, välkomna till 2018.
Exakt. där Bayern München tydligen får, vad var det, 40% av sina intäkter från digitala affärer nu för tiden. Det är också 2018.
Ja, det är också väldigt intressant ju. Men man har ju väntat på en ny svensk tränare som är ute i Europa och sätter några avtryck. Jag menar, Svennis har ju dragit det lasset i 2 decennier. Och herregud, honom ska vi inte räkna bort än så länge.
Ja, då är Micke Stare nu ju.
Va? Ja, Micke Stare
nu. Fan, det är raka vägen uppåt.
Ja, och Backe var nere i Grekland en sväng. Och,
ja.
Ja. Det är,
Magnus Persson var på Estland.
Estländska landslaget räknar faktiskt inte som att vara ute i Europa.
Ja, fan.
Jag är ledsen. Men man har svårt att se. Alltså, det är ju Henke Larsson. Alltså, det ska ju till kontakter. Det är ju det som krävs.
Jag älskar den här detaljen när Stefan Schwarz fortfarande sitter i Portugal och har ett helt team redo på att någon ska ringa och erbjuda honom ett jobb. Det är fortfarande ingen som har ringt. Han har suttit där flera år och väntat.
Ja, det är lite fint ändå på något sätt. Men ja, lite sorgligt. Nej, men Johan Elmander kanske. Vi håller tummarna på det. Annars så finns ju en Johan Mjällby.
Olof Mellberg kanske. Johan Mjällby kanske. Olof Mellberg kanske.
Olof Mellberg har börjat bra.
Ja, man gillar ju de som ändå liksom är beredda att göra fotbollsjobbet. Inte den här typen av gamla storspelare som säger att jag behöver ingen utbildning för jag har spelat under de största tränarna, utan den här typen av spelare som kan tänka sig att kliva ner i en division 1-klubb och börja jobba på riktigt.
Precis. Det känns som det är ganska få. Det är inte så svenskt att göra så. Alltså, tittar man i Italien eller tittar man i England, känns det som varannan storspelare går den vägen. Väldigt få lyckas såklart. Men när man är nere och gör en vända med en klubb i andra divisionen eller ta någon klubb nere på undre halvan, eller om man är Milan-legendar, går rakt in och tar över A-laget.
Ja, men det finns det. Är Milan-legendar tar över A-laget, är Arsenal-legendar tar du något ungdomslag och hoppas få liksom någon expressväg på, för att Arsène Wenger snart ska avsluta karriären. Det känns som alla varit in och tafsat där bara. Men det finns väl också en skillnad om att tippa Storbritannien. Går du ner 4 steg i det seriesystemet så har du en rätt dräglig tillvaro som tränare fortfarande. Går du ner 4 steg i det svenska seriesystemet så har du ingen lön som tränare. Så det finns ju en viss skillnad där.
Ja, utan tvekan. Sen ska vi inte glömma bort Fredrik Ljungberg heller, som vill ha någon slags roll i Arsenal.
Är han tillbaka nu? Han fick ju sparken från Wolfsburg var han assisterad i.
Ja, precis. Oklar på, jag är inte helt säker på vart han är just nu, men han har i alla fall de ambitionerna och onekligen kontakter.
Lite svårt att se honom gå ner till League 2 också och liksom göra jobbet på riktigt. Han känns mer som en sån där som ska rakt in i toppen.
Ja, precis. Nej, men det känns ju inte som, det känns som en annan slags självbild. Men jag menar,
nej, det kan man säga.
Finns ett jobb i Seattle Sounders på tal om kontakter.
Ja, absolut. Han kan assistera som Micke Stare efter att han har gjort succé där borta. Det blir kanon.
Toppen, hörru Patrik. Vi är tillbaka i början på nästa vecka igen. Om basillerna och virusen är på vår sida, vilket de inte har varit riktigt den här veckan. Tack för att ni har lyssnat, tack Patrik för att du var här. Hej.
Som är clear.
No eggs, no hummus.
Som är clear.